Idag får jag och Moa fin besök från högsta ort. Med oss i studion har vi nämligen vår vd Rickard Josefsson som ska hjälpa oss att blicka tillbaka på det år som gått, vad vi tar med oss och sist men inte minst också försöka blicka in mot det år som kommer. Det är ju väldigt snart dags att stänga böckerna för detta år, eller hur Moa?
Så är det, och vilket år det har varit, Rickard. Vi har ju välkomnat över 600 000 nya kunder sedan inledningen av pandemin. Så det finns väl skäl att inleda den här podden på vanligt sätt, precis som vi brukar göra. Vem är du, Rickard?
Ja, Rickard Josefsson, jag är vd på Avanza. Det har varit sedan november 2017. Innan dess var jag vd på Länsförsäkringar Bank i 6 år. Och innan dess jobbade jag 25 år på SCB. Så att jag var faktiskt inne på mitt 35:e år i finansbranschen.
Och hur hamnade du i finansbranschen?
Ja, det var så här att när jag gjorde lumpen så tänkte jag skulle jobba 1 år innan jag började plugga. Så att jag skrev ett brev på en skrivmaskin, för de som kommer ihåg det. Och sen kopierade jag det brevet och skickade till säkert 100 företag. Och då fick jag jobb på några stycken faktiskt. Och då valde jag SCB. För det var det enda stället jag fick jobb med flextid. Så att jag kunde underhålla min ishockeykarriär på den tiden. Så att där hamnade jag på SCB. Och på den vägen var det fram till 2011 när jag sa upp mig och gick till Länsförsäkringar.
Men hade du något sparintresse innan du började skriva brev?
Det är ju inte billigt att spela hockey heller.
Nej, men nu var det så att på den tiden fick jag faktiskt betalt för att spela hockey. Nej, jag fick min första lön på SCB i juni 1986. Och då satte jag upp ett månadssparande i SCB Allemansfond 4. Jag kommer inte ihåg hur mycket det var, men det var någon hundralapp eller två. Och sen dess har jag en obruten svit av månadssparande. Fram tills nu. Och snart är det dags att månadsspara igen. Så att jag har alltid älskat månadssparande. Sen har jag ju sålt sparandet och köpt hus och använt kontantinsats och resor och sådär. Men det har hjälpt mig mycket i livet, mitt månadssparande.
Ja, för här får vi också säga varför vi börjar på klassiskt maner med att börja med att fråga vem du är, Rickard. Mm. Det är ju naturligtvis så att de flesta vet vem du är, att du är vår vd. Men det är ju också så att de här 600 000 kunderna som vi har välkomnat in sedan inledningen 2020, innan pandemin och under pandemin, motsvarar ju lika många kunder som vad vi tog in de första 17 åren. Mm. Bara för att sätta saker och ting i kontext. Men innan det så är jag bara lite nyfiken, för att jag vet att du har varit lite deppig. Jag är sportanalfabet, men vi kommer att komma in på, alla vet vem du håller på, Djurgården etc. Men det här, du sa att du fick betalt för att spela hockey. Det här har vi inte pratat om i podden tidigare. Berätta lite grann om det här enorma intresset för hockey verkar ha funnits under väldigt lång tid. Jag säger inte att du är gammal, men under lång tid.
Nej, men det var där på mitten på 80-talet så spelade jag Lidingö i Damra Division 1. Då. Det är det som är allsvenskan idag. Och då var det så att på den tiden så fick man några tusenlappar. Så att jag körde taxi och spelade hockey. Och det var så jag försörjde mina studier 87-90. Så att man fick lite betalt. Men det är nog preskriberat, men jag är inte helt säker på att redovisningen av de där ersättningarna var 100%, om jag ska vara helt ärlig.
Så då finansierades också hela den här hockeyutrustningen och alla kostnader där till?
Nej, det var ju så att det fick man ju gratis faktiskt när man spelade i A-laget. Så att det var bra det. Mm.
Förutom att månadsspara under alla de här åren, det finns ju lite en kamp fortfarande i podden naturligtvis mellan fonder och aktier. Fonder är fantastiskt och en enormt smidig väg för de allra flesta att ta det absolut viktigaste steget här i livet. Börja spara och ta marknadsrisk för långa pengar.
Nu kommer det inget men.
Nej, inget men. Men dissar du aktier?
Absolut inte. Jag sparade väldigt mycket i fonder under mina första 10-15 år som sparare. Jag tror att min första aktieaffär var nog att jag köpte någon ASEA eller någonting. Men det var en väldigt kort affär, för att jag gick med vinst så jag tyckte det var roligt. Och sen så ägde jag en hel del SCB-aktier under min tid på SCB. De har jag nu sålt. Och så att jag har nog alltid varit övervägande fondsparare. Men alltid tyckt att det är kul att ha lite aktier också. Och idag har jag ju, ja, om man glömmer pensionssparandet så är faktiskt mitt aktieinnehav större än mitt fondinnehav. Men det beror på att en aktie är väldigt, väldigt stor i min aktieportfölj. Och det tror jag alla förstår vilken aktie det är.
10 000 kronor i frågan. Ja. Jag och Moa blir ju också väldigt intresserade naturligtvis för coronakraschen. Snabbaste kollapsen någonsin. Man kan prata mycket om tidigare krascher i svensk historia, global historia. Inte minst 87 var ganska jobbigt. Mm. Men i fjol, coronakraschen, ner 33,81% på 18 handelsdagar. 11,1% under en enskild dag. Och det är trots enormt mörka rubriker i det. Jag har kollat tillbaka till 70-talet på första sidorna. Hur mörka de än var, så var den dagen den sämsta någonsin i Sverige. Och här blir jag ju nyfiken, det här påverkar oss alla. Vi är alla människor. Hur reagerade du och hur agerade du i ditt sparande under coronakraschen? Om alls?
Jag gjorde ingenting. Jag fortsatte att månadsspara. Jag satt still på händerna. Sen ska jag ju villigt erkänna också, när hela det här hände direkt i början av corona, så hade vi en del prestandautmaningar etc. Så att jag blev nog väldigt fokuserad på att sköta mitt arbete och sköta Avanza. Och jag tror att jag faktiskt tänkte inte så mycket på mitt eget sparande just då. Utan det var viktigt att kunderna fick bra relevant information av er och många andra sätt. Att vi bloggade mer, poddade mer, stöttade våra kunder. Det var där jag var mentalt under den tiden.
Rätt svar. Väldigt skönt med det svaret.
Men jag vill gå tillbaka lite grann till hur du tänker med ditt sparande. Har du några särskilda strategier sådär, eller är det någonting, har du några do's and don'ts som du vill dela med dig av?
Ja, jag sparar ganska mycket i pension, sparar mycket i fonder. Mycket våra egna fonder faktiskt. Jag vill inte ha jättehög risk i mitt pensionssparande. Jag tar absolut risk, men jag vill ändå att det är lite trygghetskänsla, även fast jag ska ta ut pengar under lång tid. Sen har jag ett fondsparande på ett ISK. Där har jag också våra egna fonder och några andra. Jag tror jag har 6 fonder. Och där gör jag så att jag hittar någon fond jag gillar. Så månadssparar jag i den ett antal månader. Tills jag har en storlek som jag tycker är okej. Och sen så dras jag ju faktiskt lite med också och köper någon aktie som Gunnar Olsson, vår CEO, säger att man ska äga. Så att jag är inte riktigt en aktiv aktieinvesterare, men jag följer med i marknaden och tycker att det är kul. Men jag är inte så bra på aktier liksom, om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker alltid att jag går fel när jag försöker hitta på något eget.
Men ryktena säger ju att ni har lite såna här konstigheter för er, typ capture the flag.
Ja, vi hade ett tag att vi skulle äga aktier i, så att vi hade så många flaggor på vår ISK som möjligt. Så då ägde jag faktiskt portugisiska aktier och italienska aktier. Och jag äger fortfarande en italiensk aktie som jag kan vara publik med. Och det är, jag äger lite aktier i Fineco som är lite grann Italiens Avanza. För jag har varit med i paneldebatten med deras vd och träffat honom och sådär. Och tycker det är ett intressant företag.
De analytikerna som du och Sofia, men du i det här formatet då, pratar med och som exemplifierar och kanske drar paralleller med oss och Fineco. Mm. Vad säger de då?
De säger ju väldigt att vi är väldigt lika. Det finns ju ett antal bolag i världen som är Avanza-liknande. Du har Fineco Italien, Hargreaves Lansdown i England till viss del, Charles Schwab, du har Flatex Giro i Tyskland, du har Swissquote i Schweiz. Så det finns ju ett antal Avanza-liknande företag, och de som följer oss och investerar i oss och äger Avanza, de följer det här universet av företag, för de tror på den här trenden med self-directed investors, alltså gör det självinvesterare som vill ha information och inspiration, och de tror på plattformstanken, skalbarhet etc. Så att det är många, det finns en del ägare till Avanza som är långsiktiga som också äger Fineco, så de vill gärna vara med i den här trenden eller vad man ska kalla det för.
Ja, en fråga som är lite grann relaterad till det här. Avanza har ju haft en fantastisk resa i år. Och jag vet att du får en del frågor om det är dags för Avanza att gå utanför Sveriges gränser. Börjar vi närma oss den tiden, om den ens finns i vår framtid? Och hur ser du på liksom marknaden utanför Sverige?
Jag tror att det finns i vår framtid någon gång, men inte på de närmsta åren. För att även om vi är stolt över vår tillväxt och är stolt över våra kunder och vårt företag, så har vi bara 6,6% av marknaden. Och det finns väldigt mycket som talar för att det är mer smart av oss att investera i Sverige. Den svenska konsumenten investerar i vårt erbjudande än att splittra oss. Sen är det klart att när vi har 15%, 17% eller 20% marknadsandel, då tror jag att den där frågan kommer högt upp på agendan. Men vi diskuterar den i styrelsen varje år och vi kommer fram till att ja, vi ska nog gå utomlands, men inte nu de närmsta åren. Vi fokuserar på Sverige och den svenska spararen.
Men vilka är de mest spännande trenderna just nu, eller egentligen drivarna? Vad tycker du är mest spännande?
Ja, men en av de mest spännande är att vår kundbas har en snittålder på 38. Och snittåldern på svenska befolkningen är 48. Så ni två kan ju vara glada att ni är under snittet då. Men det som är intressant med det är ju att naturligtvis att om vi håller vårt kundfokus, håller våra kunder nöjda. Vi har en churn eller hur många kunder vi blir av med som ligger på väldigt, väldigt låga nivåer. Så det är klart att när den här närmsta 5-10 åren förmögenhetstransfereringen sker så är det ju väldigt många av Avanzas kunder som kommer få mycket pengar av de tidigare generationerna. Det är en trend som jag tror är viktig. Den andra trenden som jag tror är viktig handlar om unga människor. För att jag får ofta frågan, var kommer kunderna ifrån? I vilken bank är det där de lämnar? Men vi har ju väldigt många unga kunder som börjar sin spararesa på Avanza. De liksom sitt första sparande gör de på Avanza, så när man frågar dem var, liksom, var kom du ifrån? Nej, men jag började på Avanza. Och kan vi fortsätta det i närmsta åren så att alla unga människor blir kunder och sätter igång sin sparresa, så finns det en jättestor tillväxtpotential i det. Sen är ju pensionsområdet viktigt för oss. Vi har ju över 300 miljoner i premieinbetalningar från företag och det var 260 miljoner i januari, så där ökar vi kraftfullt. Och flyttmarknaden har ju varit bra för oss. Sen har ju vi valt att inte samarbeta med försäkringsmäklare, utan vi har ju bara egen distribution. Och man ser att en hel del flyttar ju mäklas så att säga, och det, där vill inte vi vara med, för vi vill ha låga priser och direktkontakt med kunden. Så att, jag tror att det är också ett område som vi kommer fortsätta att växa i. Sen ska man veta det, vilket är intressant. Det är att även om vi växer mycket procentuellt sett i unga kundgrupper, så har vi antal nya kunder växer vi mer än någonsin i de som man kallar 50 plus. Och vår private banking har haft en väldigt bra tillväxt, så vi ser också ett ökat intresse från lite äldre kunder att flytta sitt sparande eller att ha del av sitt sparande på Avanza. Och det är någonting som jag också tycker är väldigt viktigt, att vi fortsätter att jobba med att inspirera även äldre personer att bli kunder hos Avanza. Min mamma blev kund på Avanza när hon var 81 och hon sitter ju med sin iPad hemma och tycker att det är hur kul som helst. Så att det finns ingen åldersgräns på Avanza och våra kunder.
Verkligen inte. Bolånebiten?
Ja, där har vi ju nu Stabelo, sen har vi Landshypotek som vi inledde samarbete med i år, och så har vårt eget private banking-lån. Jag har ju sagt det att jag har ju en vision om att fler företag skulle vilja erbjuda sina bolån på vår plattform, så att vi blev den så att säga sajten man kom till för att jämföra bolån. Vi har utvecklingsarbete kvar att göra. Vi måste få till ett bolån på lägenhet i 85% belåningsgrad. Vi måste in i tillträdesmarknaden. Men bolån är en väldigt, väldigt långsvansad affär, och ibland glömmer vi bort att vi lanserade på allvar för, jag tror det var i april 2018. Så vi har inte hållit på så länge, men vi har ändå, tycker jag, respektabla volymer som våra kunder har tagit del av. Men vi måste bli bättre inom bolån, och vi har bara tagit de första stegen.
Det är ju som så att våra kunder idag som har ett sparkapital som är lägre än 50 000 kronor, de får ju tillbaka hela avgiften för fondavgifter och courtage. Mm. Men de kunderna som har mer pengar än så, de betalar ju fondavgifter då till exempel. Och det finns ju andra modeller som man kan titta på för att ta ut avgifter. Hur ser du på det här? Är den modell som Avanza har den bästa, eller finns det en utvecklingspotential här?
Det finns alltid en utvecklingspotential. Jag tror att det man i den här debatten ofta glömmer bort är att vi har en väldigt, väldigt bra transparens. Våra kunder vet exakt vad de betalar. De kan sortera fonder just efter avgifter. Morningstar rating lyfter vi fram, den billiga, lika vid lika. Så att kunden vet precis vad har den betalat och hur mycket av pengarna kom till Avanza. Det är liksom bra, den transparensen och vetskapen. Jag har själv pratat mycket med Hargreaves Lansdown i England som har ett provisionsförbud. Och där gjorde man ju om det, och det var en sån här tvåårs transition period liksom. Och där kan man ju konstatera att kunderna idag har, dels så finns det inte rådgivning för folk som inte är väldigt rika. Det har försvunnit helt, sen kan man diskutera om det är bra eller dåligt. Men det som också har visat sig är att kunderna förstår inte vad de betalar, hur mycket de betalar och till vem de betalar. Och sen har det ur ett konsumentperspektiv inte blivit billigare. Man ska ju veta det att en snittavgift på en fond, om man slår ihop alla i Sverige, är 1,01%. Och våra kunder, lite slarvigt om jag förenklar världen, betalar ungefär 75 punkter. Så vi har ändå liksom pratat om vikten av avgifter, vikten av sparande, och Avanza-kunderna generellt sett för sitt fondsparande betalar lägre än marknaden i snitt. Så att kommer det nya modeller så är jag bara mån om, och det har jag sagt till många politiker och sådär, att en ny modell får liksom inte bara bli introverta och prata intressekonflikter, jätteviktigt, men vi måste hitta modeller som gör det bättre för konsumenten.
Jag får en följdfråga på det här som jag tycker är lite intressant. Det är ju, det går lite rykten på stan om att vissa, kanske storbanker, funderar på att helt enkelt fasa ut rådgivningen till kunder som inte är väldigt förmögna. Vi har ju alltid trott på våra kunder att man kan göra smarta beslut själv om man får smarta verktyg och att vi gör det då enkelt och intuitivt. Men det är klart, det finns ju en marknad för rådgivning också, inte minst när det blir en mer komplex ekonomi. Men vad ser du som risken om vi kollektivt i samhället går mot en värld där rådgivning faktiskt är enkom för de mer förmögna?
Jag tror att det är lite farligt. Jag tror att det finns människor som är i behov av att träffa någon, prata med någon om sitt sparande. Och det där, så jag tror att rådgivning kommer finnas kvar förhoppningsvis. Sen är ju vi i den hörnan att vi tror att just inspirera, ge verktyg, ge information, ge kunskap är lika bra som rådgivning. Sen tror jag ju personligen att det vi gör med gör det självinvesterare som får bra information, det segmentet är kraftigt växande relativt de som vill ha rådgivning. Och det brukar jag också säga, att är det rådgivning du vill ha i tillgångsallokering ner i detalj med en rådgivare, ja, och du är väldigt förmögen och du är väldigt omsorg kring sig, då kanske inte Avanza passar för dig. Och det får man ju acceptera, för vi har valt vår modell.
Jag undrar ju lite grann här bara, om vi återgår till sportvärlden. Jag menar, att du är Djurgården, det, liksom, det har ingen missat nu. Du är på ena planhalvan. Sen har vi vår kära ordförande Sven på andra planhalvan. Vilket lag är han?
Han säger till mig att han är djurgårdare faktiskt.
Men det får han inte vara i det här fallet.
Jag kan vara på andra, jag är i Växjö Lakers, så jag kan stå på andra planhalvan.
Då är du Växjö Lakers, för att Sven har ju i en intervju sagt att han föredrar sparkontot just nu. Men jag antar att du inte förändrar ditt månadssparande.
Nej, det gör jag inte. Jag fortsätter att månadsspara på det sättet jag gjort. För att jag är ändå, det är så svårt att träffa botten och toppen av en marknad. Och ett månadssparande för mig är en väldigt, väldigt lång aktivitet. Och jag konstaterar att jag köper säkert för dyrt någon gång innan en krasch. Men sen i kraschen så köper jag billigt, så snittet blir väl rätt okej. Sven är en bättre investerare än vad jag är.
Men du, 2021, det har ju varit ett makalöst år på så många sätt. Inte bara för Avanza utan för börsen, inte minst den svenska. Det har ju varit en otrolig börsuppgång och det har varit ett glödhett noteringsklimat. Det har varit en extremt expansiv penningpolitik och också en väldigt expansiv finanspolitik. Men nu så börjar det här ju lite grann att röra på sig. Oron kring omikron sprider ut sig och likaså oron för inflationen och hur centralbankerna ska förhålla sig till den. Hur ser du på börsen just nu?
Nej, jag är väldigt tveksam till om börsen kommer kunna fortsätta upp på det sättet de har gjort. Jag är inte främmande för en korrektion, att vi kommer se en nedgång. När den inträffar och hur stor den blir, det vet jag inte, men om man bara tittar på historien så har ju varje kraftig uppgång följts av en korrektion. Det jag tänker lite grann på är att vi har ju väldigt många nya kunder som har kommit in. 2019 började vi verkligen växa av 2020 och 2021. Och det är ju det att, som många har glömt bort, men som Niklas inte har glömt bort, är att Stockholmsbörsen 2018 backade 8%. Och 2018 är inte så länge sedan. Så att, jag är orolig för att vi är nära toppen just nu.
Och vad tror du händer då med alla de här nya spararna där ute? Tror du att det finns en risk att de skräms bort, eller vad tänker du där?
Det hoppas jag inte, för att om man tänker på vad ni till exempel, egentligen så pratar vi ju i Avanza bara om två saker. Vi gör det på 1000 olika sätt, och det är att du ska ha långsiktighet och diversifiering. Det är ju våra huvudbudskap till våra kunder när man ska tänka sparande. Och jag hoppas och tror att våra kunder är kloka nog att kämpa sig igenom en tuffare marknad och inte ge upp. För att 8% ner 2018 har ju den som sålde då i skräck och inte var med 2019-2021, den har ju gått miste om en hel del pengar. Så att sitt still i båten och vara långsiktig, och ha ett buffertsparande. Det tror jag är jätteviktigt, och det glömmer vi bort ibland tycker jag, att man ska inte ha alla pengar på börsen eller i fonder, utan jag tycker att man ska också verkligen se till att man bygger upp ett kontosparande så man har de där 1000-lapparna om diskmaskinen går sönder eller det händer någonting så jag behöver en lite större summa pengar. Och buffertsparande tror jag är det första man ska skaffa sig innan man går in och utsätter sitt kapital för risk.
Det här blir lite finansiell romantik på något sätt. För jag menar, vi hade 2018, 29 augusti, topparen bottnade. Sverige var ner 17,9%. USA vände på julafton. Därav just den här finansiella romantiken lite grann. Och som du sa, det har ju varit en god värdestegring sedan dess. Sen vill jag också bara belysa det här med buffert. För det är oerhört viktigt. Jag menar, det bästa som kan hända för nya sparare är att det kommer en krasch och att man kommer in billigt. Sen är ju den vanligare fikarummet än på börsen. Är du äldre och börjar ta ut pengarna, då är det inte lika roligt om det kommer en krasch. För det vi såg i fjol riskerade att bli en förmögenhetstransferering från äldre med lång tid i marknaden till yngre med lång tid på sin sida. Men just bufferten här måste jag verkligen bara belysa, för det är ju ett sätt att bli vaccinerad, om man använder en term som är i ropet just nu, att inte behöva nalla och ta ut pengar när livet AB tarvar på, utan det är jobbigt när börsen går ner, men då får man ligga på jaktpass och kanske köpa på sig lite mer. Det jag är intresserad av nu, 2018, vi backar bak ytterligare ett år till november 2017. Du äntrade regalskeppet Avanza. Jag vet att det sjönk.
Ja.
Vi flyter. Hur skulle du, och du sa här att vi fick en rejäl skjuts från 19 och framåt, och vi har ju sått mycket och nu har vi skördat en del, men gasar framåt. Jag ska avsluta min monolog. Rickard, du sa också här i fjol att man får ju inte heller vara dumsnål. Därför gasade vi på när vi såg den här rejäla exponentiella tillväxten, när många hittade till oss och insåg vikten av ett sparande. Men hur skulle du vilja sammanfatta perioden, enkel fråga, november 17 fram till nu när vi nästan stänger böckerna 2021?
Nej, men jag tror att när jag började på Avanza så hade vi en del utmaningar med regulatoriska frågor i vårt pensionsbolag, så att 2018 var ett år då jag lärde känna Avanza. Vi gjorde väldigt mycket, vi omstrukturerade hela vår pensionsaffär kan man säga på ett väldigt, väldigt bra sätt. Det som då när jag började möta investerare och ägare, då fick jag hela tiden frågan, hur kan du tillåta att kostnaderna ökar mer än intäkten? Och då tittade jag och sa, jag tror vi investerar med fantastiska människor i att utveckla ett erbjudande som kommer bli så pass bra. Så när väl marknaden tar fart, då kommer vi gynnas av det. Och 2019 så växte intäkterna mer än kostnaderna, och 2020 blev ju väldigt, väldigt bra, och 2021, de första tre kvartalen, är väldigt, väldigt bra. Så att jag är nog ganska stolt över att vi inte, eller att jag inte drogs med av kostnadsbesparingar, stänga projekt, downsize firman, utan vi fortsatte att skala upp Avanza internt för att vara redo när marknaden verkligen tog fart. Och det tycker jag vi har bevisat med eftertrycklighet att det var ett väldigt klokt agerande från oss, och naturligtvis inte bara min förtjänst. Jag har ju haft styrelsen i ryggen hela tiden på det här tänket, och jag brukar få den kommentaren ibland att jag är nog den börs-vd som har de bästa ägarna. Och det beror på att vi har ju dels Sven och Krade som har drygt 20%, och alla andra ägare jag träffar, framförallt amerikanska och engelska som är 50% av ägandet. Det gör att vi har ju 70-75% av de som äger Avanza. När jag träffar dem så pratar inte vi om kvartal eller förra veckan, utan vi pratar, vad är vi om 5 år, 10 år? Ja, men det är bra att ni fortsätter att anställa magiska människor och bygga ännu mer bra grejer för kunderna. Så att vi har en ägare, en företagskultur, en ledning som är helt samstämmig i att vi är inne i det här med en väldigt, väldigt långsiktig vy.
Rickard, du sa ju här också under pandemin i fjol att du inte låg på jaktpass för att pricka tilläggsförvärv till portföljen, vilket känns skönt, för vi hade ganska mycket att fokusera på. Å andra sidan så var det ju, vi är ju en av Sveriges mest besökta sajter, och det var ju en ökning i handeln av sällan skådat slag. Vi har aldrig någonsin sett i bolagshistoria, förmodligen inte ens i Sverige, förmodligen inte ens globalt. Kan du bara kondensera, ta oss igenom den här perioden när det varit en hel vild handel och när pandemin slog till? Vad gjorde du istället för att titta i portföljen?
Jag köpte servrar faktiskt.
Nej, men det var inte att det gick att köpa sådana, att det inte var brist.
Ja, men det var ju så här att den handelsdagen som var all time high på Avanza innan pandemin, jag tror att det var den 6 februari 2018, det var då USA-börsen sjönk 4-6% på en dag. Och då gjorde vi, jag kommer inte ihåg riktigt, men det var ett antal 100 000 avslut. Nej, och då tänkte vi ju, kloka tyckte vi var, att vi ska liksom rigga hela Avanza för att klara dubbelt den volymen. Men i pandemin slog till i mars där, då var vi uppe på tredubbla volymen. Och den som kommer ihåg, så hade vi lite prestandautmaningar under mars 20. Och då Då fick jag gå till styrelsen, inte i panik men med väldigt hastighet, och säga att vi behöver investera, jag tror det var 17-20 miljoner bara för att öka våran prestandakapacitet. Och det byggde vi bort på väldigt kort tid, och sen dess har vi haft en fantastiskt bra tillgänglighet på sajten. Men vi har under november och början på december haft 3 incidenter som jag mår ju dåligt liksom när det händer. Eller jag blir ledsen för våra kunder och mår dåligt, men också väldigt fokuserad på hur löser vi det här på bästa sätt och vad tar vi för lärdomar, hur ska vi se till att det inte händer igen. Men det där var väldigt, väldigt tråkigt, för vi kom från en väldigt lång period av väldigt bra stabilitet och så fick vi 3 hack i kurvan under kort tid, och det är jag jätteledsen för.
Vi har ju haft 100,0% upptid Q1, Q2, Q3, det skriver vi i våra rapporter. Ja. Det spelar ingen roll när det strular, perceptionen, vi är bara människor, ingenting fungerar när man ser att det strular till som det gjorde i november. Men liksom det till trots, vi kan ju inte gömma oss bakom att det har varit stabilt dessförinnan. Hur nära gränsen kan vi gå för vad vi kan säga? Alla kunder är ju inte tekniskt bevandrade och intresserade av vilka lampor som blinkar och inte blinkar i serverhallen. Men liksom, kan vi ta oss till gränsen för vad vi kan berätta?
Ja, men vi hade, som jag själv har sagt, nätverksproblem. Det var att vi fick en instabilitet i nätverket som påverkar handeln. Och jag kan vara helt öppen med att säga så här, jag tror aldrig att jag kan sitta och säga så att vi kommer ha en drift som är 100% jämnt. Jag tror att ibland händer det saker. Vi ska minimera det. Men det som var jobbigt, tycker jag, med den första incidenten, det var... Alltså det är jobbigt att incidenten inträffar, men det tog alldeles för lång tid för oss att komma tillbaka. Så vi måste ju också lära oss att dels ha en stabil drift, men när någonting blir en liten hiccup så måste det gå oerhört fort för oss att identifiera, agera och lösa problemet så att våra kunder får problem under absolut så kort tid som möjligt. Och det pratar jag mycket med min IT-chef, och vi har fantastiska människor som jobbar med vår drift. Och när sådana incidenter händer, så alla förstår, så det vi gör är ju att vi kastar oss över problemet, försöker fixa det, men sen lägger vi ner väldigt mycket tid efteråt för att analysera, förstå och bygga bort eventuella skäl till att någonting har hänt. Så att det är ett väldigt, väldigt stort... Det stora jobbet görs nästan efter incidenten ibland än under incidenten, för att förstå vad hände och hur ska vi se till att det inte händer igen.
Och värt att påminna om att vi skickade ut pressmeddelanden att vi faktiskt anställer fler kollegor på drift. Mm.
Ja, vi kommer bli ytterligare fler människor på driften. Så att, och vi, det är ju liksom som jag brukar säga, driften och IT-plattformen eller plattformen som vi har, det är ju skrovet. Och alla förväntar sig att skrovet inte läcker, för då kan vi bygga fina segel till våra kunder. Men att bli än mer robusta i skrovet, det är absolut någonting vi måste bli. Och även om vi är väldigt skalbara som företag, så är det klart att om du bara tittar på nettoflöden av kapital in, nya kunder in, så är ju det någonting som i vissa av våra processer, backoffice, kundcenter, private banking, naturligtvis ökar trycket, som det framförallt gjorde i våras. Och då anställde vi ju en hel del nya underbara kompisar som jobbar på de avdelningar, vad kan kundnära avdelningar, där det var för hög belastning under våren.
Men jag kan tänka mig att det här är ju en kompetens som det är många som efterfrågar. Mm. Det är svårt att få tag liksom, i den. Upplever du det så? Och om det är så, finns det någonting du skulle säga behövs för att man ska få fram mer av den här kompetensen på arbetsmarknaden?
Vem vill inte jobba på Avanza?
Ja. Ja, nej, men jag skulle säga så här. Jag kommer aldrig sitta och säga att det är lätt för oss att anställa den kompetensen. Men vi har jobbat ganska mycket med vår employee branding eller vår varumärkesattraktivitet som arbetsgivare. Och tagit oss upp ganska mycket på ett antal rankingar och varit ett attraktivt IT-bolag så att säga, att jobba på. I våras under pandemin så var det lite svårare, för då var det många som sa jag är intresserad av att komma till Avanza, men jag vill inte byta jobb nu när jag jobbar hemifrån, utan vi får se lite så. Jag upplever nu att vi är i en period där vi har haft lite enklare att rekrytera och gjort fler rekryteringar, men det är inte enkelt, för man ska också veta det att vi är otroligt noga med att de människor vi tar in på Avanza ska passa i vår kultur och trivas i vår kultur. Så att det händer ju att vi säger nej till väldigt duktiga IT-människor som kan vara fantastiska på många olika sätt, men kanske inte riktigt passar hos oss. Så att det är en utmaning för oss, men jag tycker att det går bättre och bättre, framförallt de sista månaderna. Har techgänget som vi har ju egna rekryterare anställda på företaget, gjort ett fantastiskt jobb på att hitta ny talang. Och man ska ju veta det, vi har ju onboardat i år under pandemin 160-170 kollegor som har börjat på Avanza under pandemin. Ja, du är en, Moa. Ja. Så att det har ju gått över förväntan, och jag pratar en hel del med dem som har börjat under året, och många säger det att jag kom hit, fick en laptop och jobbat hemifrån, men jag känner kulturen. Så vi har ju lagt ner väldigt mycket energi också på månadsmöte på Zoom, afterworks på Zoom, prata. Så vi har ju ändå lyckats hålla, och vi ser ju på vårt engagemangsindex i företaget, det har ju nästan stigit under pandemin. Och jag kan nog säga att jag blir nästan gråtmild när jag funderar på hur våra medarbetare under svåra omständigheter, många bor lite mindre, sitter hemma med sin kanske partner, sitter på andra sidan köksbordet, och ändå har tagit det här ansvaret för våra kunder under svåra omständigheter. Det är jag djupt, djupt tacksam för.
Ja, för här blir jag lite nyfiken. Men Moa, vi är fantastiskt glada över att du också har äntrat det här skeppet. Och som du sa, under pandemin faktiskt. Men du har ju varit med på någon onboarding, fått dras med mig. Jag ber om ursäkt. Men just det här att vi har...
en arbetsförmån, Niklas. Det,
ja, men den är inte...
Det,
du,
men den är inte förmånsbeskattad.
Inte förmånsbeskattad. Du kan... Jag tänker så här. Vi har blivit jättemånga under pandemin. Det är väl få som har missat att jag älskar det här bolaget. Men jag tänker också att, jag menar, har man lyssnat eller läst boken Why We Sleep eller Sömngåtan, så vet man att man ska sova i alla fall 8 timmar, kvar är 16. Ska man vara 8 på jobbet och 8 hemma, då lägger man halva sin vakna tid, halva sitt liv på det här bolaget. Tiden är den ultimata valutan här i livet, inte pengar. Då vill man ju lägga det på rätt ställe. Vi har en enormt stark företagskultur, men jag blir ändå så nyfiken, du som företagsledare, hur tänker du och ni i ledningsstyrelse kring företagskultur och att man ser till att det finns kulturbärare och att den här inte bara bibehålls utan vidareutvecklas över tid?
Nej, men jag tror att det måste vidareutvecklas, och den handlar om några kärnvärden, och du vet vilka det är. Det är att hjälpa en kollega, att hjälpa en kund. Vi ska vara innovativa, ha kul på jobbet, ta hand om varandra. Det blir ju en familjär stämning. Sen tror jag att efter pandemin, och det såg vi ju nu när vi öppnade upp kontoret innan vi stängde ner igen lite grann, så ser vi ju att 60-65% av medarbetarna vill jobba här på Regeringsgatan. Jag tillhör ju dem, och sen har vi vissa medarbetare som måste jobba här, för de kan inte av olika skäl jobba hemifrån. Men vi vill ju ha väldigt stor frihet, för att jag tror ju att om man som företagsledare måste tala om för folk att du måste vara 3 dagar på kontoret och få vara 2 dagar hemma, då har man ett annat problem. För alla medarbetare jag träffar, jag har inte träffat någon som säger att jag tänker bara jobba hemma. Utan alla säger att 50-50, 3 dagar på kontoret, 2 dagar på kontoret. Och våra team har ju fått lösa det här själva. Som väldigt många team, jag pratade med compliance, jag tror de har sagt att vi som jobbar compliance, vi har lovat varandra att vi alltid är här på torsdagar, har teammöte och sådär. Andra team har, vi är här 2 dagar i veckan, tisdag, torsdag. Jag kommer vara här på onsdagar också. Så jag tycker att de flesta vill komma hit, sparka på kaffemaskinerna, träffa kompisarna, äta lunch. Sen har vi några som kanske bor lite längre bort med småbarn som säger att jag kommer att jobba hemma 3-4 dagar i veckan, och då passar det i deras situation. Så jag är fullständigt övertygad om att det här kommer landa väl och vi kommer kunna behålla våran kultur.
Ja, vi har ju god kaffe. Det är produktchef Alexander Boman, han väl menar på att ett av de skälen till att han absolut kommer till kontoret så ofta, det är att han saknar en kaffemaskin hemma. Ja. Det är god kaffe.
Och jag tror att vi gjorde av i år, har vi gjort av med 1,3 ton kaffe trots att det varit pandemin. Så att kaffekonsumtionen har absolut inte gått ner i paritet med att medarbetarna var hemma.
Men du, Rickard, det är ju en liten fråga som ligger här och skaver lite grann när vi pratar om företagskulturen. För att för en tid sedan så fick vi ju information om att hittat spår av narkotika i Avanzas lokaler. Och det här fick ju en stor medial spridning. Och det skapade ju också en offentlig diskussion kring narkotika i samhället och på arbetsplatser. Kan du inte berätta lite grann, vad var det som hände? Och sen också, för jag märkte, du fick ett väldigt stort personligt engagemang i den här frågan, hur du har tagit det här vidare.
Ja, det som hände, det var ju att jag fick en så att säga en underhandsinformation att det förekom, för att vara rakt på sak, kokainmissbruk bland Avanza ställda i Avanzas lokaler. Men jag fick inte reda på något mer. Så då satt jag och pratade med Gunnar Ulfsson, vår CEO, och så sa jag lite på skämt, lite på allvar, hur ska vi ta det här vidare? Och då frågade jag Gunnar, kan man hyra knarkhundar från polisen liksom, och låta dem gå igenom lokalen? Men då hade vi en kontakt så att man kunde hyra privat knarkhund. Och den klarade inte av lokalerna på en natt, så att Yngve, som hunden hette, den fick vara här 3 nätter och jobba och hittade spår av narkotika på några ställen. Och jag blev otroligt ledsen och besviken att det hände. Och sa det ju direkt till alla medarbetare, som det som skulle varit ett månadsmöte, som inte blev ett månadsmöte utan blev ett informationsmöte från min sida, som berörde mig mycket. Men sen fick det här fötter väldigt, väldigt fort under det här var en onsdag, och sen blev det ju otroligt medialt. Men vi har fått väldigt mycket cred för det enda vi har sagt är att vi har nolltolerans mot narkotika. Vi kommer testa vår personal, vilket vi gjorde senast i morse. Hade vi en slumpmässig drogtest. Och om någon har problem med narkotika, då kommer vi ställa upp med rehabilitering. Om man har problem med narkotika och vill ha rehabilitering, då ska vi nog skilja på oss. För då passar man inte in i vårt lag. Så vi vill ju hjälpa våra medarbetare till ett bättre liv om de här har den här typen av problematik. Det är liksom det vi har gjort. Och sen har jag tillsammans med Jön Sjöberg av ett rent intresse liksom satt mig in mycket mer i frågan. Och den bilden jag får är ju att det här med partydroger, eller vad man ska kalla det för, är mycket, mycket mer utbrett än vad jag trodde bland ungdomar. Jag har haft många bra samtal med unga medarbetare som vittnar om att det här är väldigt utbrett i vissa kretsar på vissa ställen. Det föder gängkriminalitet, så att jag kände att någonting måste jag göra. Så att jag har faktiskt idag och igår skickat en inbjudan till alla vd:ar i finansbranschen om att vi ska ha i februari ett runda bordsamtal som kommer faciliteras av Jön Sjöberg. Där jag vill att vi som bransch sätter ner foten och säger att vi vill ha en drogfri finansbransch. Punkt slut. Och hur kan vi samarbeta och göra det här? Och även om man hittade spår av narkotika hos Avanza, så har jag ju fått ganska många indikationer från folk runt omkring mig om att det finns nog spår av narkotika på andra ställen än Avanza. Men det är ju naturligtvis inget jag vet. Men jag kan säga så här mycket. Jag pratade med polisen och frågade dem. För du var ju återigen bara spår narkotika. Hur mycket narkotika finns det på kontor runt om i Stockholms innerstad? Och de säger till mig, och det får stå för dem, att om vi sökte igenom alla kontor i Stockholms innerstad, eller kanske ytterstad också, vad vet jag, så är jag övertygad om att en låg siffra är 80%. Att man kommer hitta spår av narkotika, vilket är något helt annat än att man öppet tar droger på jobbet. Så att jag tror att det här samhällsproblemet, jag har fått upp ögonen för den, jag har varit lite naiv, att det finns partydroger i samhället, det har jag ju förstått och det visste jag innan det här hände. Men det som har överraskat mig är acceptansen i yngre generationer och vidden av det. Och vi såg ju även det här tillslaget i Göteborg, då åkte ju jättemycket människor fast, men det var ju så att säga barnfamiljer som utnyttjar den här typen av droger när barnen gått och lagt sig. Och jag vet inte, det är upp till var och en vilket samhälle man vill ha, men jag står inte för det, utan jag tycker att droger är olagligt, droger ska inte förekomma i vårt samhälle. Det skapar så många problem för många människor och mänskliga tragedier.
Mm. Men Rickard, du nämnde ju att du skickat ett brev till dina branschkollegor. Hur upplever du att de har tagit emot det här?
Ja, nu gjorde jag det precis i närtid, så att jag har direkt sen när jag skickade det, så fick jag 2 ja direkt som säger vi kommer jättegärna. Och jag hoppas att, och jag har bjudit in vd:arna i alla bolag, för att all respekt i HR, så tror jag ändå att du tone at the top är det handlar om. Så att jag tror att vi ska inte, HR är fantastiska och har varit fantastiska på Avanza genom hela den här processen och stöttat mig inte minst. Men jag tycker att vi ska ha en diskussion vd:ar emellan, hur tar vi oss an de här frågorna. För det finns ju också det här problemet som man kan säga så här, om du är anställd på ett företag och så har du ett drogproblem och så börjar du känna att din arbetsgivare misstänker att någonting inte står rätt till, och så är du en högpresterande person. Det är farans riktning att du söker jobb på en annan bank eller finansiellt institut. Och då har vi ju inte hjälpt den individen. Då flyttar vi ju bara runt ett problem. Så jag tror att det finns många bottnar i frågan som är viktiga att adressera.
och jag tänker här i den här frågan också, medialt när det här bröt ut så skrev ju Aftonbladet att det var en öppen drogkultur på Avanza. Mm. Och jag tycker ändå att man blir väldigt ledsen, och jag vet att det inte stämmer och att jag aldrig har sett det här själv. Mm. Sen kan man tycka när man lyssnar på det här, ja Niklas, vad ska du säga då? Men just det här att man menar på att det är på ett sätt som jag vet att det inte är, och att det är 600, närmare 700 kollegor, och många blir nog ganska ledsna över det här när det målades upp medialt på ett sätt som vi inte känner igen oss i. Mm. Hur jag vet inte vad man kan och inte kan säga medialt, men jag antar att du också blir väldigt besviken när man målar upp det på ett sätt, på en bild man inte riktigt känner igen.
Nej, men alltså om man tittar på allt som skrevs, så var det ju naturligtvis framförallt rubriksättningarna som var felaktiga i min mening, som inte var faktabaserade. Men i dagens medieklimat så gäller, ska du få klick på en artikel så måste du ha en rolig rubrik. Och sen tycker jag faktiskt att det lugnar ner sig, för jag skrev ju ett inlägg på kvällen dagen efter på LinkedIn, och jag tror att det hade setts av 540 000 personer, och jag hade ett par hundra kommentarer, och jag gick igenom alla kommentarer och det var bara positiva kommentarer. Så att någonstans i hela den här turbulensen så tycker jag ändå vi kom ut med respekt av omvärlden och våra kunder. Och jag fick faktiskt ett väldigt gulligt mejl av en tjej som skrev, jag blev kund hos er om det var i våras, och nu är jag ännu mer övertygad om att jag är kund på rätt företag, för ni verkar stå upp och ta tag i saker och vara transparenta. Så att någonstans så fick vi väldigt, väldigt mycket cred för det agerandet som vi hade.
Vi har ju nått ett imponerande börsvärde om närmare 50 miljarder kronor, vilket är roligt. Det är mer än förut. Och jag tänker mig att vi fastnar på flera internationella investerares radar. Och det har du ju varit in på här under podden också, att du pratar med många, du och ni Sofia, som är ute och träffar investerare. Men jag antar att vi blir uppvaktade av fler idag än tidigare. Och att vi liksom kanske på något sätt kan knöka oss in i fler investerares investeringsmandat.
Absolut. När 2017 då var vi vårt börsvärde 10-11 miljarder, så det har ju stigit ganska mycket. Och det finns ju olika nivåer på olika fonder, framförallt internationellt. Och det kan vara 3 miljarder euro, alltså 30 miljarder, och det finns de som har 50 miljarder och etc. Så att vi har märkt i år och delvis förra året, jag och Sofia som gör ett hästjobb med det här, ett jätteintresse från nya fonder, nya investerare, nya kapitalförvaltare som har börjat följa oss. Och sen ska man veta det, från att en fond till exempel i USA börjar titta på oss, analysera oss och sen väl köper sig in. Det kan vara en process på flera år, för att de, när man pratar med dem så säger de så att jo, men vi, om vi går in i Avanza, då gör vi det med kanske ett 7-10 års perspektiv. Så vi vill känna företaget, vi vill känna dig, kanske träffa fler i ledningen. Vissa vill träffa Sven för att verkligen känna att de har grepp på Avanza.
Och investerar då, eller också Sofia då, våran chef för investerarrelationer.
Rickard, vi håller ju inte bara på att närma oss slutet på den här podden, utan även slutet på börsåret 2021. Och skulle vilja höra lite mer om vad du tar med dig från det här året, och om det är något särskilt som har förvånat dig. Och här får du välja om du vill prata om Avanza, om världen eller om dig själv. Kanske något som Bosse har gjort, jag vet inte. Kör!
Ja, Bosse. Nej, men det jag tar med från det här året, det ena är, jag kan inte låta bli, det är att vi fick de nöjdaste kunderna 12 år i rad. Det är liksom fantastiskt, givet tycker jag också att vi skalade inte upp tillräckligt snabbt i våras med att anställa folk, så att vi hade jättemånga kollegor på kundservice, private banking som fick slita ont. För det tar ändå tid från det att vi bestämde för att skala upp, och det berodde på att vi undervärderade 2021 väldigt mycket givet 2020, men det har varit jobbigt för många, men det är ju positivt för vi har ju växt företaget. Tittar jag framåt årsskiftet så är ju min oro ligger lite grann i inflationen. Kommer den bita sig kvar? Det kan leda till att vi får en stökig arbetsmarknad med krav på kompensation för ökad inflation. Samtidigt så har vi väldigt låga räntor. Hög inflation, låga räntor. Vad är det för cocktail? Så jag tycker att det finns mörka moln där ute inför nästa år. Och mycket, mycket osäkerhet. Vi har geopolitisk osäkerhet, vi har Ukraina. Så jag känner mig väldigt osäker. Jag tycker det finns svarta svanar där ute. Men sen är jag ju en optimistisk lagd människa. Så att när jag blickar bortom det där, då ser man ju solljuset igen. Så att jag är långsiktigt optimistisk, men jag tror det kan bli kortsiktigt stökigt.
Men vad är det du ser mest fram emot nästa år då?
Det är ju att fortsätta jobba med er, med alla medarbetare på Avanza. För jag brukar säga att för mig är ju medarbetarengagemanget lika viktigt som kunnigheten. För kunnigheten får vi på grund av det engagemang vi har. Och vi har spännande nyheter som våra kunder kommer få ta del av nästa år som vi aldrig avslöjar. Fortsätta den tillväxtresan vi har. Frälsa ännu mer människor och bli kunder på Avanza. Och se till att det Avanza de konsumerar om ett år är ännu bättre än det de konsumerar nu. Jag tror ofta så drivs, jag drivs inte riktigt, alltså jag vill ju att vi ska leverera kunnigheten och bra resultat. Men ju äldre det blir, ju mer inser jag ju liksom att det vi kan påverka, det är vad vi gör här måndag till fredag. Och om det känns bra när man går i lokalerna, om Brainy Days är kul, om idéerna sprutar, då är vår så att säga vardagliga prestation på topp. Och då kommer allt det där andra. Då blir aktieägarna nöjda, kunderna nöjda och allting. Men det börjar här på Regeringsgatan.
Och Brainy Days, vår utvecklarfestival där då, det liksom bara kokar på bygget. Nu har det väl varit på släk de senaste 2 åren då under pandemin, men liksom det kokar där man får ta 3 dagar i akt så att säga och egentligen pitcha idéer i hela organisationen, och de bästa idéerna kommer ju att kunna locka en copy-människa och en frontendare och en backendare och kanske en legal person om så behövs, eller kanske en Moe, eller kanske om det är någon som vill ha Niklas eller Rickard, din tid är begränsad, och sen så får man liksom bara köra fullt ös under de här 3 dagarna och sen redovisa det här, och det är verkligen som en...
Fast jag var ju med en gång ett initiativ, men det fick ju inget gehör, det var röstning och åreläggning.
men du Rickard, jag vet att det finns ju en sak som du inte är så sugen på 2022 som händer, och det är ju inte ett eventuellt utträde ur SHL för Djurgården, utan det är ju bankskatten, ja, som ju kommer på plats. Och det här innebär ju att banker med skulder på mer än 150 miljarder kronor ska betala en särskild skatt till staten. Mm. Du har ju lite tankar kring det här.
Nej, men jag tycker att det är helt... För jag får nog använda ordet absurt att särbeskatta en bransch på det sättet, och sen kallar man det för riskskatt. Pengarna fonderas inte i en riskfond, utan de går bara rakt in i statskassan. Och då kan ju folk säga att ja, men det är ju så att banker har ju ställt till det historiskt. Helt rätt. Vi betalar till insättningsgarantin, vi betalar till resolutionsavgift. Så bankerna betalar ju både skatt och extra avgifter för att se till att det finns motståndskraft. Och att då särbeskatta en bransch som banker är för mig väldigt, väldigt märkligt. Det här kommer inte kosta Avanza några pengar ännu, för vi har inte 150 miljarder i skulder. Men jag kan ju som branschdeltagare tycka att det är mycket, mycket märkligt, för att skatt är en kostnad på ett eller annat sätt. Och det enda som händer över tid är att eventuella skatter och avgifter kommer vältas över på kunderna. Jag tycker att det är feltänkt. Det är väldigt mycket politik och väldigt lite ekonomi i hela retoriken. Sen gör den första att förstå att ingen tycker synd om bankerna. Så att det är ett ganska lätt objekt också för politiker att ge sig på för att få med sig opinionen. Men om man tänker lite långsiktigt, kommer våra svenska banker kunna vara konkurrenskraftiga med utländska banker när man inte har en lika spelplan? Så att... Jag tycker att det är väldigt, väldigt tråkigt att politiken har fått ta överhand i den här frågan och göra någonting som är direkt negativt för den finansiella marknaden och för kunderna inte minst.
Och du pratar ju om politik, det är ju valår också nästa år. Har du någon önskelista? Vad ska komma upp i den politiska diskussionen som kan förbättra sparmarknaden? Vad vill du säga då?
Ja, men det ena som jag skulle vilja är att jag är väldigt förtjust i det här med pensionskonton. Att individen kan få välja var pensionen ska betalas in, som vi har i Norge, liknande system. Så att pension vill jag gärna bli en debatt. Men sen tror jag att den viktiga debatten är att vi inte rör ISK. Att ingen kommer på att vi ska börja höja avgifterna för sparande och göra det sämre för sparande. Jag skulle vilja att vi blev en debatt om att begränsa ränteavdragen på lån. Men i så fall införa ännu mer incitament för sparande i någon form. Sen är det ju naturligtvis på att jag är ju som alla andra, gängkriminalitet, vad som händer i samhället, rån. Alltså jag tror att det finns väldigt, väldigt stora frågor i Sverige som vi måste adressera. Och det enda jag hoppas på, utan att tänka efter så mycket, det är att vi inte får det parlamentariska kaos som vi faktiskt har levt med i 4 år. För det skapar inte handlingskraftiga, reformvilliga politiker oavsett förslag, utan att vi får en parlamentarisk situation som skapar stabilitet och möjliggör för politiker att göra sitt jobb.
Vi har ju en trend som är spännande. Jag menar, alldeles oavsett de orosmålen vi har på himlen och vart börsen är på väg nästa år, så brukar jag säga att försök blicka mot horisonten. Vi har ju en sekulär tillväxt i många branscher som har antingen strukturell tillväxt eller megatrender. Dagens Industri pratade senast för någon dag sedan om att vi nu kanske snart ser en tid där man säljer mer vuxenblöjor än barnblöjor. Japan är redan där, de har över 100 000 hundraåringar. Men nu ska vi vidare till någon annanstans, det är inte det som är temat, utan det är naturligtvis din ludna vän Bosse som har varit med många gånger, inte minst under den videon vi gjorde när det kom till stop loss i USA som många gillade. Vi har ju ett bolag i Sverige som heter Swedencare, det är lite kul eftersom att 4% av omsättningen typ är i Sverige, resten är utanför Sverige. Men det undantar inte det faktum att de bjuder på lite intressant kuriosa i sin rapport och i sina investerarpresentationer. 3% av svenskarna har en fågel. Det kanske inte är så konstigt för dig i och med att du har erfarenhet sedan Agria sedan tidigare. Men jag måste ändå bara bjuda på 3 kuriosa. Och sen får du sväva ut lite grann kring trenden humanization of pets. Och Moa, det här kanske är intressant för dig också här. Jag tänker mig att Rickard kanske vet. 81% av hundägarna i Storbritannien ger sina husdjur födelsedagspresenter eller julklappar. Gör du det?
Absolut.
44% vill hellre gosa med sitt husdjur än med sin partner. Den behöver du inte svara på. Och sen har vi sista då. 29% tycker att deras husdjur är bättre på att gosa än deras livspartner. Trenden här, humanization of pets, den är ju på riktigt.
Jag skulle säga, Rickard rör alltså inte en min. Jag tycker det här är helt absurt och det ser helt liksom stoneface ut.
Han är drillad.
Ja, det, ja såklart.
Men jag har ju en serbo. Jag tänker om hon lyssnar på det här och jag svarar Bosse, då hamnar man ju liksom på fel lista.
Så. Det är en shitlist. Ja. Det här trenden, du är ju, och jag menar, du möter ju andra människor när du är ute och vandrar med Bosse på kvällarna och morgonen och allt vad det kan tänkas vara. Jag antar att det är fler människor du möter på nu. Hur ser du på den här trenden? Hur stark är den?
Jag tror att den är jättestark. Men jag skulle säga att jag tror att folk, vi bor bättre, vi har mer tid. Jag tror att den glädjen man får av en hund är fantastisk. Man får motion, kommer ut på morgon. Det blir ju liksom en trofast vän. Så att säga. Så att jag tror att den trenden är här för att stanna. Däremot så tycker jag att det finns en baksida av trenden som vi inte ska ducka för. Jag tror att det ligger 1500 hundar till salu på Blocket just nu. För det finns väldigt många som under pandemin har skaffat hund och nu ser man vi kan inte ha kvar hunden för att vi fick barn, vilket är jättekul och sådär. Så att jag tycker trenden är fantastisk för att jag uppskattar verkligen husdjur och hundar speciellt. Men jag vill verkligen säga att skaffa inte en hund på impuls. Tänk igenom vad ni gör. För det är inte så att som min dotter har vuxit upp och flyttat hemifrån. Bosse kommer aldrig flytta hemifrån. Han kommer leva hela sitt liv med mig. Så att tänk igenom noga innan ni skaffar hund på att det är ett åtagande på jag kan vara 15 år framåt så kommer ert liv påverkas att ni har det här djuret. Och det finns minus med att ha en hund som gör livet lite mer komplext om man ska resa bort och hitta vakter och sådär. Jag tycker att plussen är så ofantligt många mer än minusen. Men jag vill uppmana alla att tänk verkligen igenom ett hundköp.
Det är lite som att köpa aktier eller kanske till ett pensionssparande där. Att det är ett långsiktigt åtagande och tänk igenom vad du gör och sådär. För du blir sittandes med det och svårt att flytta,
ja,
och så vidare.
Absolut. Ja. Och jag blir ju liksom när man går in på Blocket någon gång eller hundstallet eller den här typen av ställen och ser liksom hur lättvindigt, om jag får vara lite fräck, det verkar som att folk har skaffat djur. Sen finns det folk som avlider, blir allergisk och får problem som gör att man verkligen inte kan ha kvar sin hund. Men jag är ganska övertygad om att en del hundar har skaffats under corona med lite för lite eftertanke. Och det är ju hunden som kommer lida det.
Du är förälder. Din dotter har flyttat hemifrån. För de som lyssnar på det här som kanske är nyblivna föräldrar eller som kanske har barn som är 5, 6, 7 år eller kanske 10, 12 precis innan tonåren kanske. Eller för den delen tonår också. Hur gör man för att så ett frö bland sina barn att faktiskt bli lite nyfikna och intresserade när det kommer till sparande? Speciellt nu när vi inte har kontanter.
Nej, men jag har alltid pratat om vikten av sparande med min dotter, och jag har alltid haft ett månadssparande till henne sedan hon föddes, vilket gjorde att hon kunde, nu vet jag att jag är ekonomiskt gynnad, men hon kunde ta en stor del av sina sparpengar och använda till en kontantinsats som köpte lägenhet, och sen får jag stå med på lånen, så jag vet att det är en privilegierad situation. Men hon pluggar på universitetet nu, och hon säger det att det kan vara knapert ibland för henne. Men jag blev lite glad här för att hon sa det. Men pappa, mitt månadssparande tänker jag inte sluta bara för att det är lite knapert. Då kommer jag hellre hem till dig och äter. Så att jag är ganska nöjd med att det där månadssparandet, det är hårdkodat i henne.
Jo, men det är ju då. Och jag menar, för dig också, så har man en streak sen 87, då pausar man det inte en månad och sabbar den streaken. Det är som att ditt favoritlag skulle ha vunnit varenda match i evigheter. Ja.
Nej, men sen är det intressant det där, för jag pratade ju med min dotter om det här. Hon pluggar ekonomi på universitetet, och då kom vi in på det där. Men pappa, nu sparar vi pengar. När ska jag använda dem? Och då svarade jag så här, aldrig. Ja, men aldrig, vad menar du? Nej, men om du spar nu och sen kommer du kanske om 10-15 år träffa och gifta dig och vilja köpa ett hus. Du kanske vill göra någonting när du är 40 eller 50, och du har ju så lång sparhorisont. Som en del av ditt sparande har ett 30-40 års perspektiv, så kommer ju du, om du håller i den delen av ditt sparande, ha en väldigt, väldigt gynnsam situation om 30-40 år. För du kan tänka så långt fram i tiden, för då är du 51, hon är 21 nu. Och då kommer den där tusenlappen i månaden, det vet ju du Niklas, tusenlapp i månaden i 30 år med 5% avkastning, vad blir det?
Ja, det blir väldigt många miljoner.
Ja, det blir ju det, va. Och sen kan du ha ett månadssparande som kanske är lite mer, jag buffrar upp för att åka på en resa eller köpa något roligt. Så att jag har sagt till henne att du ska ha två månadssparande, nu pluggar de sådana ett. Du ska ha ett som är liksom don't touch. Och ett som är lite mer lustfyllt, kortsiktigt månadsspar.
Ja, men vet du vad? Det här är så himla bra. Och jag menar, om hon någon gång kommer jobba på bank, då kan hon skratta hela vägen till banken. Mm. Annars kommer hon inte göra det, för det är inte så vanligt att man går in på ett fysiskt bankkontor längre. Men jag tänker någonstans, det här tror jag är en väldigt intressant fråga som många lyssnare nu är nyfikna på. Hur 17 gör man för att, och speciellt om man är väldigt sparintresserad, för att inse att livet har ett tidsvärde och konsumerar här och nu också. Jag menar, jag tänker så här, om någonting kostar 100 kronor, om du värderar till 120, köp. Värderar du det till 90, köp inte. Men hur tänker du kring det där, så att man inte liksom, så att det går överstyr? Hur balanserar man sparande och nej, livet?
Nej, men jag tror ju att såna här, det är såna här grejer som jag själv har gjort till viss del. Om jag har sparat 2000 kronor i månaden, så jag har sparat 1000 kronor i en fond och 1000 i något annat. Och så har jag liksom tänkt lite att det ena sparandet är för evigt. Mm. Men det andra, när det ackumulerats upp, så kanske när jag var ung tog ut och köpte en båt för pengarna eller något annat roligt. Så att jag tror att man ska tänka sitt månadssparande i två delar. Ett som är det här långa perspektivet, och sen det andra som är det här ska jag spara ihop för att göra något kul om kanske 2 år eller 7 månader eller någonting. För det vi glömmer bort ibland, det är ju det att om du har ett kortsiktigare månadssparande, då månadssparar du inte, utan du sparar till en dykresa i Karibien. Eller vad du nu har för drömmar som du vill göra. Mm. Så att jag tycker man mentalt ska ha 2 månadssparande.
Mm. Åka upp i rymden kanske. Jag läste att vi nu närmar oss punkten när det är fler privatpersoner upp i rymden än astronauter.
Mm. Okej.
Okay. Mm, bara en sån sak. Rickard, vi måste fråga dig också. Var befinner sig Avanza om 5 år?
Nu spetsar jag öronen.
Jag tror att vi gör mycket det vi gör idag. Vi gör det väldigt, väldigt mycket bättre, och vi är väsentligt större.
Och större till antal medarbetare, eller har blivit helt digitaliserade?
Jag tror att vi kommer kanske inte vara våldsamt mycket mer medarbetare. Vi kommer vara fler, men vi kommer ju faktiskt i 20 januari kommer vi offentliggöra våra nya långsiktiga mål till 2025. Och eftersom du frågar på 5 år, så kan jag inte på grund av morgonverket svara på den frågan.
Men, och det kan men du,
det jag kan säga är att vi kommer vara en väsentligt större Avanza om 5 år än vad vi är idag.
Det är ju spännande, för vi har ju sagt här tidigare 7% marknadsandel till 2025. Det gick lite för snabbt. Vi vet, när man är liten, då växer man organiskt på höjden. När man blir lite äldre i vår ålder, då växer man på bredden. Och när jag säger bredden, då kanske det är Norden eller världen. Vi har inte fått att svara. Det är inget breaking news i podden. Vi får se helt enkelt. Rickard,
ja.
Vi har också fått en del frågor från våra vänner, lyssnare i Avanza-poddens Facebook-grupp, och där säger Filip Havstad: när börjar ni med kreditkort, betalkort?
Inte den närmsta tiden. Vi har tittat på den frågan, och det finns väldigt många företag som satsar på betalningar och kort. Vi ser att våra kunder får ännu bättre return on investment så att säga, eller bättre upplevelse om vi investerar i det vi håller på med.
Roger Jättingstad säger, hur ser Rickards sparande ut? Det har vi kommit in på. Fonder, aktier eller mitt emellan, det är ju också en liten mix. Hur hamnade han på Avanza? Den kan vi väl ta lite kort.
Ja, vi kan ta den korta versionen. Jag hade varit vd på Länsförsäkringar Bank i 6 år och kände att det var dags att göra något annat. Och sen såg jag att Avanzas vd sluta. Så då kontaktade jag Sven Hagströmer och sa, du har nog inget intresse av mig för du vill ju inte ha bankfolk. Och då sa han att man kan tänka om. Och sen 9 dagar senare så hade han anställt mig.
Underbart. En regnig dag på Djurgården.
Ja, det var där det slutade. Några dagar senare så gick vi en 2-3 timmars promenad på Djurgården och diskuterade allt från livet till Avanza till sparmarknaden. Och vi klickade väldigt, väldigt väl och blev väldigt, väldigt... vi hade stor samsyn i olika saker och ting, så att det kändes helt naturligt att säga ja.
Efter regn kommer solsken, och därav nästa fråga också. Han säger så här, solsemester eller skidsemester om du får bestämma själv?
Numera solsemester, men det beror på att jag gjorde en höftledsoperation och har höftledsprotes. Så jag kan inte åka skidor lika bra som jag kunde förut. Men jag gillar skidor också, så att gärna både och om man får svara så.
Var det en tuff tackling under hockeyn? Eller?
Egentligen så var det det, och som blev en förslitningsskada som till slut gjorde att jag knappt kunde gå, så då fick jag sätta in en titanhöftled. Det är det bästa jag gjort.
Det kanske man kan prova.
Roger avslutar med att säga, för övrigt verkar Rickard vara en trevlig typ som ställer upp i filmer och bjuder på sig själv. Sånt gillar vi. Tack Roger. Mm. Sen har vi Erik som säger så här, är det okej att prata om Avanzas egna aktie? Bank benämns väl generellt som värdeinvestering, men Avanzas graf ser ju bättre ut kanske att representera tillväxtbolag. Jag tänker generellt sett, nej, man kan ju inte svara på värdering kring den enskilda aktien, men jag tycker att den här är bra ändå, så jag ställer den ändå till Rickard, till dig då, utan att kommentera vår aktiekurs och värdering. Men hur ska man som småsparare se på Avanza? Kan man fortsätta på hoppas på 25-50% årligen likt de 5 senaste åren, eller ska man förvänta sig en utplaning och högre direktavkastning likt storbankerna? Förtjänar vi att vara i det facket precis nu i vår livscykel?
Nej, jag tror man ska se på oss som, när jag pratar med många investerare, de ser ju oss som någonstans ett tillväxtbolag, ett fintechbolag och en bank i någon typ av kombination. Och det är därför vi jämförs med Fineco, Hagis Länsdamn och den typen av företag. Så att det finns nog ett litet kluster av företag som är bank, fintech, tillväxt. Och det är där vi är.
Rickard Alin säger så här, hur ser ni på växlingsavgifterna vid utlandshandel? Är de konkurrenskraftiga? Och har ni planer på att bli bank som kan täcka samma behov som storbanken, det vill säga lönekonto, betal och kreditkort, blank och lån, pensionssparande och så vidare? Det mesta har vi ju där. Vi har ju nyss kommit in på just lönekonto, betal och kreditkort, inte i nuvarande skepnad. Men han avslutar med att säga, när kan ni bli min huvudsakliga bank? Så frågorna, växlingsavgifter, och när någon gång i framtiden kan vi bli den huvudsakliga banken? Ja. Kanske dit man får in lönen till och med.
Ja, nej, men tittar man på växlingsavgifterna så tycker vi att slår man ihop växlingsavgiften med courtaget, så tycker vi att vi har ett konkurrenskraftigt pris för utlandshandel. Sen får man ju alltid se över det löpande naturligtvis. Om jag skulle kunna knäppa med fingrarna och vi hade lönekonto, kort och betalningar och allt det här, då skulle jag absolut göra det. Men återigen, digitaliseringen har gjort att friktionen att ha lönekonto och kort på en annan bank och sitt sparande på Avanza är mindre än vad den var tidigare. Och vi ser att vi kan skapa ännu bättre värde för våra kunder genom att investera i en ännu bättre kundupplevelse.
Magnus Olsson säger, vad har vd Rickard för spännande bolag i sin portfölj? Ett har vi i alla fall fått veta, föga förvånande. En annan fråga säger han, hur ser han på den nya bankskatten som kommer att gälla från 2022? Den har vi ju också kommit in på, Magnus. Sen har vi Rickard Lundberg som säger, vill gärna höra Rickards tankar kring Rögles placering kontra Djurgården i tabellen.
Det är ju bara gratulera Rögle, de har gjort det förbaskat mycket bättre än vad Djurgården har gjort i år. Jag lider med Djurgården. Men jag har ju lovat att donera 20 000 till barncancerfonden om Djurgården hänger kvar i SHL. Sen inser jag att även om de inte hänger kvar så kommer jag nog donera 20 000 till barncancerfonden, för att det är så bra verksamhet. Så att jag åker på den där ändå. Så det är ju, och vad jag har i portföljen så är det ju väldigt mycket Avanza. Och sen har jag ju redan sagt att jag äger lite Fineco Bank. Sen så kan jag väl avslöja att jag äger faktiskt lite Embracer också.
det känns som att det kommer bli en artikel någonstans på det här. Sen har vi sist men inte minst Christian som säger: jag skulle vilja lyssna till Rickards beskrivning av sin ledarstil samt vilka kompetenser han värdesätter hos sina anställda och medarbetare. Här vill jag också säga att du tidigare har pratat om Jan Karlsson på SAS och rivpyramiderna. Jag har läst den, jag tycker att den är fantastisk, men nåväl. Jag vet inte om du är rätt person att beskriva din egen ledarstil heller, men hur ser din ledarstil ut och hur värderar du kompetenser och kollegor?
Men jag värderar mycket ansvarstagande, jag jobbar väldigt mycket med tillit. Jag tycker om människor som inte skyller ifrån sig. Jag tycker liksom det är väldigt viktigt. Min ledarstil är väl bättre än mig, men jag tror att jag är tydlig, jag är beslutsför, jag är hyggligt kommunikativ. Jag tror att jag är backar inte för tuffa beslut, men jag har en empatisk sida för ett stort människointresse. Och sen tror jag att jag också, jag lever också efter devisen att du behöver inte vara tråkig för att vara seriös.
Nu går Moa igång här alltså på hennes regulatoriska sida.
ja, nej, men det är en fantastisk kombination skulle jag säga.
Rickard, tusen tack för att du kom till podden och någonstans knöt ihop 2021 tillsammans med oss. Det är några dagar kvar på det här börsåret. Det finns en och annan investerare där ute vars ögon tindrar och hoppas på det här tomterallyt. Vi alla gör varje år, men här har det varit en väldigt trevlig stund i podden för att förstå vart vi kommer ifrån, nuläge och vart vi är på väg, och både ömsom sött och ömsom salt som har skett här under året. Vad säger du, Moa?
Ja, nej, men precis så. Jag tycker det var ett väldigt spännande samtal och det ska bli kul att fortsätta den här diskussionen i nästa år.
Stort tack för att du kom hit, Rickard.
Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
Och tack för att du lyssnade på det här.